kommit under tidig medeltid, men efter den tid då man hade blivit kristna här uppe, så att man har alltså inte gravsatt de döda på i anslutning till bebyggelsen, utan när de här byarna har kommit till, Segebo, Griggebo och andra, då har man alltså redan börjat gravsätta sina döda vid den gemensamma sockenkyrkan. Så därför saknar man alltså gravfält. Men de här byarna, de har alltså inte anlagts i närheten till skärgården, utan de har huvudsakligen lagts ute i skogsmarken. Det här är rätt slående runt Barknåre då, där de ligger långt ute i skogen. Och det kanske ännu mer slående när man kommer ner i de södra delarna av Österlösta, Fälambo och sådana här ställen som ligger långt ute i skogsmarken. Så de vikingatida byarna i Österlösta, de ligger alltså längs Åns dalgång och sen så ut mot den forna Lösta bukten. Och sen har vi de medeltida byarna ute i skogsmarken. De förhistoriska bebyggelselägena, det är alltså de mest attraktiva positionerna. Sen har man då senare under medeltiden då blivit tvungen att bryta mark ut i skogarna och etablerats in i marken. Så att redan genom att så här grovt sortera upp bebyggelsen så kan man få en kronologisk skiktning på den, så att säga. Man kan se var vi har den förhistoriska bebyggelsen och var vi har den medeltida. Då kan man till exempel notera att i Hållnäs då så finns det egentligen bara en sån här under medeltiden nytillkommen by. Det är Näsmo här uppe, norr om Julö. Medan däremot huvuddelen av de byar som kommer till under medeltiden i Hållnäs, de ligger i anslutning till Barknåre eller ner mot Tvavn här. Och framförallt i Barknåreområdet. De här gränserna som vi har dragit upp här, det är alltså gränserna för, ska vi säga, moderbyarna då. Och tittar man på skifteshandlingar från framförallt 1700-talet så kan man se att det är helt klart att alla de här byarna som ligger i anslutning till Barknåre här, de har alltså tagits upp ute på Barknåres utmark, på allmänningsmarken. Men en gång så har de alltså hängt ihop med Barknåre. Och den här efterleden Boda, den betecknar alltså att de här byarna har från början varit fäbodar eller någonting sånt där. Där man alltså tidvis har vistats för slott, man har haft boskapen på bete och såna här saker. Och sen efter en längre tid, kanske ett par hundra års utnyttjande, så har man då tagit upp en liten åkervret och sen har man utvidgat den allt eftersom. Och sen antagligen i samband med arvsskiften så har man gjort så att det ena syskonet får då huvudgården så att säga i Barknåre by, och det andra syskonet får den här boden då ute på utmarken någonstans, och sen har den då blivit en permanent bebyggelse. Och den här lossbrytningsprocessen då från moderenheten då, den har alltså påbörjats under medeltiden, men den är fortfarande inte avslutad när vi kommer in i mitten på 1700-talet. Så att först i mitten på 1700-talet så börjar man stycka upp de här utmarkerna och de här allmänningsskogarna. Då kan man säga att de här gårdarna då blir självständiga hemma. Utan de har alltså väldigt länge hängt ihop med moderenheterna. Anledningen till att vi har den här kraftiga tillväxten här i söder och ingenting i norra Hållnäs, det hänger alltså ihop med att landskapet här nere ligger betydligt lägre och är flackare. Det gör alltså att i de här områdena så har man vunnit på landhöjning. Man har vunnit väldigt stora arealer och det har gjort att det har funnits utrymme att expandera. Medan de norra delarna av Hållnäs har alltså vunnit väldigt lite på strandförskjutningen. Och därmed har det inte funnits något utrymme för nykolonisation. Utan de syskon som då har funnits på de här gårdarna då, de har inte kunnat, om de inte har kunnat gifta sig till ett hemman, så har de fått bli kvar på gården. Men däremot nere i de södra delarna av Hållnäs har det funnits möjligheter att kolonisera nytt. Om ni tänker på hur kusten ser ut på den östra sidan här, så är den ju väldigt flack och sumpig och man ser stenar väldigt långt ut. Man får en känsla av att det här är ett utpräglat landhöjningsområde då, där stranden ständigt förflyttar sig. Men däremot den här kusten här uppe då, den är rätt brant. Så att strandlinjen förändras inte särskilt mycket. Men även om landet stiger ett par meter här så rör det sig bara om 10-20 meter eller någonting sånt. Medan det kan vara någon kilometer eller någonting sånt här borta. Så att den stora landtillväxten i de här områdena, den har alltså inträffat under den tidiga medeltiden, under medeltiden. Men däremot har landtillväxten här uppe inträffat i ett betydligt tidigare skede. Det här är 5-meterskurvan. 5 meter över nuvarande havsyta. Det här är Sikhjälma och det här är Edsätra, Julö, Lingnor och Lönnö. 5-meterskurvan, 5 meter över nuvarande havsyta. Det är ungefär vattenståndet omkring 1200 eller någonstans på 1200-talet. Den nuvarande strandlinjen går i stort sett så här, så här har inte hänt särskilt mycket. Den svarta linjen däremot, det är 10-meterskurvan. Och det är strandlinjen någon gång på, kan vi tänka oss, 600-talet eller någonting sånt där. Alltså ett par århundraden före vikingatiden. Och det gröna området, det är det som då har tillkommit mellan, ska vi säga, 600 och 1200. Och det är då väldigt stora arealer. Så att det är under den senare delen av järnåldern som så att säga stora arealer i norra Hållnäs kommer upp över vattnet. Och först under medeltiden som motsvarande process sker i de östra och södra delarna utav socknen. Och det är därför som vi får den här lite olikartade utvecklingen då. Och om man då tittar på den här 10-meterskurvan här så ser man då att Edsätra och Jule och Lingnor och Lönnö, Lönnö är en ö vid det vattenståndet till exempel. Jule är en halv, nästan en ö. Lingnor är uppenbarligen en udde. Sikhjälma är en holme eller en ö, precis som det gamla namnet Sädholm säger att det ska vara. Så att det är alltså i den här miljön som de här gårdarna eller byarna har fått sina namn. När Lingnor etableras som en fast bebyggelse någon gång i början på vikingatiden under 800-talet, då har man alltså havet bara på något hundratals meters avstånd. Men när vi kommer fram i 1200-talet så har man flera kilometer ut i sjön. Och landskapet har alltså höjt sig över havet. Man har vunnit visserligen vissa slotterarealer, men samtidigt, eller slotter är sanka ängar, men samtidigt så har det skett en försumpning av landskapet. Så det är alldeles uppenbart att de här byarna uppe i de norra delarna av Hållnäs, de har snarast förlorat på landhöjningen. De har förlorat den här skärgårdskontakten och inte vunnit särskilt mycket. Medan däremot byarna i de södra delarna av, eller ska jag säga sydöstra delarna av socknen, de har däremot vunnit väldigt mycket. Jag sa förut att Hållnäs, Österlösta och de andra socknarna ingick i någonting som kallades för Norra Roden. Norra Roden var alltså kuststräckan ifrån, ska vara Edebo här nere, upp till Hamrånge på gränsen mot Hälsingland. Det här Hållnäs, Österlösta, Älvkarleby. Norra Roden, det begreppet är, det finns nämnt i Upplandslagen då, från slutet på 1200-talet. Och där framgår det tydligt att det är förknippat med det medeltida försvarsväsendet, med ledungssystemet. Befolkningen i Roden, eller Roslagen, de hade alltså skyldighet att ställa upp med manskap och båtar till ledningen, till den medeltida försvarsorganisationen. Medan folket längre in i Uppland och längre in i landet, de skulle alltså då istället ställa upp med pengar och med utrustning av olika slag. Så att under medeltiden i alla fall, och sannolikt redan under vikingatiden, så är de här kustbygderna intimt förknippade med det här ledningssystemet, det forntida försvarssystemet. Där man då hade skyldighet att om kungen så manade, så skulle man alltså ge sig ut med skepp och man skulle ställa upp med roddare. Och ledungen är egentligen det första tecknet på att ska vi säga, överheten börjar göra sig gällande i de här områdena. Fram till långt in på 1600-talet så domineras de nordöstra delarna av Uppland, Österlösta och Holmnäs och de andra socknarna uppe helt utav självägande bönder. Ett väldigt litet inslag av frälsejord, av adel eller kyrka. Jag tror att Holmnäs är väl det mest extrema exemplet i Uppland, där det är 97% självägande bönder fortfarande på 1500-talet, så finns det lite kyrkor. Men kommer vi då ner i Färentuna härad på Mälaröarna till exempel, så är det precis motsatt bild. Då är det enbart kronan och adeln och kyrkan som äger all jord. Så att de här områdena domineras länge av självägande bönder. Vi har inga storhögar här uppe, vi har inte särskilt mycket runstenar eller silverskatter eller några sådana här saker som då skulle tyda på att vi har ett socialt skiktat samhälle, att vi har någon form av, ska vi säga, aristokrati eller någonting sånt. Det finns mycket få tecken på det. Utan de första indikationerna på att överheten, att kungamakten börjar göra sig gällande, det är antagligen det här ledungssystemet som kommer någon gång under tidig medeltid. Senare under medeltiden däremot så dyker det upp en del spår på ett socialt skiktat samhälle, och en företeelse som det kan vara kul att känna till, den är förknippad med Skärpinge. Det finns alltså i de här kustområdena några få indikationer på aristokrati, och den dyker alltså upp först under 1300-talet. Det finns några sätesgårdar där alltså väpnare och riddare sitter under medeltiden. Och ett sånt exempel, det är Skärplinge, och då ska markeras här, Lösta bukten, och femmeterskurvan, alltså 1200-talets kustlinje som då går ända fram till Skärplinge. Vi har uppgifter från 1300-talet att vi i Skärplinge har ett litet frälsegods, en väpnarfamilj, alltså en lågadlig familj som sitter i Skärplinge. Den här familjen brukar kallas för Skärplingeätten, eller spets från vänster, efter den här vapenskölden som de har. Och de tillhör alltså absolut inte hög aristokratin. Det här är ett litet gods. Man äger 5 gårdar eller någonting sånt där i Skärplinge. Man äger Salberga. Flera av medlemmarna bor för övrigt i Salberga, står det uttryckt under medeltiden. Man äger jord i Valnäs. De röda prickarna ska markera jordegendomarna. Man äger jord i Valnäs, Grönö och Sund. Och man har lite i Försäter och sen nere lite i Åkerby här också. Men det är alltså ett begränsat litet godskomplex. De dyker upp i mitten på 1300-talet och sen försvinner familjen någon gång i början på 1400-talet. Det är mycket möjligt att de har funnits kanske ett par århundraden tidigare redan i Skärplinge, men vi har i alla fall inga skriftliga källor som omtalar det här. Vad som är intressant är då att i Skärplinge så finns det en plats som redan på medeltiden, redan på 1300-talet, kallas för Köpstaden. Köpstaden är uppenbarligen en liten lokal handelsplats. Den finns belagd där i slutet på 1300-talet. Och så vitt jag förstår så är det den här höjden som ligger på andra sidan, ja, hur kan vi säga, öster om ån, öster om den här Texaco-macken. Någonstans där så bör alltså den här gamla handelsplatsen ha levat. Och där går också femmeterskurvan in. Om vi lägger topografiska kartan och tittar på den, så ska vi se att där går 1200-talets strandlinje. Och dit har man åtminstone kunnat segla med större båtar. Sannolikt har man också kunnat med båt faktiskt ta sig ända ner till kyrkan här. Så att det kanske inte är en slump att den här familjen slår sig ner på den här platsen. Där man då kanske kan kontrollera och få inkomster ifrån den här lilla handelsplatsen. Det är säkert en sån här säsongsvis utnyttjad ort. Man kan tänka sig att man har haft marknader 2-3 gånger. De stora marknaderna vid den här tiden i det här området är ju framförallt Älvkarleby marknad och Östhammar, som har rötter ner i medeltiden. Östhammar kommer ju sen redan under 1300-talet att utvecklas till en riktig stad. Men den här Skärplingeätten i alla fall, de försvinner någon gång i början på 1400-talet. Den sista kände medlemmen, den Ragnhild Niklisadotter, Ragnhild Nilsson. Hon testamenterar sina egendomar till Vadstena kloster, och det är ett tydligt tecken på att hon inte har några närmare arvingar, och så försvinner då de här egendomarna då till Vadstena kloster, och sen så blir de normala bondgårdar då. Men det kan vara kul att veta att uppe i Skärplinge så har vi i alla fall haft en sån här liten sätesgård. Vi har, Skärplinge har varit någon form av merkantilt centrum då redan under 1300-talet. Jag tror att vi kör igång diabilderna nu istället, om ingen hade några frågor på det här. Ser ni? Det är så väldigt, jag kanske kan dra den bakåt. Den här bilden är tänkt att illustrera det här landhöjningslandskapet i Holmnäs. Ni vet ju alla hur det ser ut där uppe. Det här på vägen mellan Barknor och Holmnäs kyrka. Och där man ju fortfarande idag då kan se var de medeltida segellederna gick in. Vi får tänka oss att på 1200-talet så kunde man segla fram till Holmnäs kyrka. Som i för övrigt ligger rätt lågt. Och man tog sig då förbi Slada och sen så in genom breda fjärdar in mot Holmnäs kyrka. Tidigare på vikingatiden så har ju stora delar av Holmnäs då bestått av det här skärgårdslandskapet. Och vi har haft ett brett sund som har gått ifrån öster till väster, från Slada och så vidare. Förbi Edvalla, Lönn, Lignor och så vidare mot Sikhelma etc. Barknor har legat på en ö och stora arealer där området har legat under vatten. Men sen har alltså landet successivt höjt sig då. Och i Holmnäs så finns det då på olika håll ett ålderdomligt landskap bevarat. Det finns olika intressanta, dels fornlämningslokaler men också annat som gör det här området lite speciellt. Den här är en bild från Böle, och det här landskapet som finns inte så långt ifrån Konradslund där, det är då i hög grad präglat av, ska vi säga, 1800-talets jordbruk eller 1800-talets agrarlandskap. Den här bilden är i och för sig arrangerad för att vi ska se. Men vi kan tänka oss att ungefär så här kan det ha sett ut under vikingatiden också. Skillnaden är inte så vådligt stora. Men den plats som jag framförallt har intresserat mig för i Holmnäs, det är den här byn Lingåre som historikerna upptäckte då i början på 1970-talet. Och som uppenbarligen har funnits redan under förhistorisk tid. Här finns ett gravfält, där finns en runsten och annat. Och den finns med i den här skattelängden 1312. Då har vi namnen på fem gubbar som bodde här. Men 1547, då sitter fogden och skriver att Lingåre har legat öde i 200 år. Och tack vare att Lingenåre har legat över så finns alltså det gamla kulturlandskapet, boplatserna och väldigt mycket kvar ute i landskapet. Normalt så har man ju bott på samma plats. Man har bott i Barknor hela tiden, på samma lilla höjdrygg. Man har bott i Valnäs på samma ställe. Det gör ju att de äldre spår efter husgrunder och annat och som kan ha funnits kvar, de har alltså förstörts i och med att man har grävt om och man har bökat runt på de här bytomterna. Men i Barknor har man alltså lyckligtvis då för det första flyttat ett par gånger inom området och sen har alltihopa ödelagts någon gång på 1500-talet. Och när Barknor på nytt odlas upp i mitten på 1500-talet, för den här fogden han driver naturligtvis igenom att det här ska bli en bebyggelse som på nytt börjar betala skatt och som ger inkomster till kronan. Då läggs inte den nya bebyggelsen där den gamla byn har legat, utan den placeras på en plats som heter Ängvreta, ett par hundra meter norr om det medeltida bebyggelseläget. Det här är en suddig flygbild från 1940-talet, men det är den enda jag har. Här är alltså vägen ifrån Fagerviken till Bollnäs kyrka. Och här kommer vägen från Skärplingen. Det här, här har vi en bondgård som ligger nere i hörnet. Och sen har vi vägen som går till Sikhemma. Här är det väldigt sanka ängsmarker åt det här hållet och likaså på den här sidan. Det område som framförallt är intressant för oss, det är dels den här biten här uppe där vi har ett åkersystem av väldigt ålderdomlig karaktär. Ett oregelbundet åkersystem uppe på en höjdrygg. Mängder med stora odlingsrösen. Vi har ett gravfält som ligger här, vi har en runsten som står här. Och vi har rester efter en vikingatida gård uppe på den här höjden. Nere i skogen här så ligger en medeltida by Lindmor, där de här fem gubbarna bor som betalar skatt 1312. Och alltihopa det här, det kommer alltså att överges ungefär 1350, mitten på 1300-talet. Och sen så kommer skogen att växa ut över alltihopa, så att därför har det alltså bevarats. Och jag tror att det här är nog den bäst bevarade vikingatida och tidigmedeltida miljön som man kan hitta i det här landet. Det finns nog knappast något annat ställe i landet där man så att säga har ett helt komplett landskap. Det är inte bara så att vi har boplatser och gravar, utan vi har faktiskt åkern också. Vi har ängsmarker och annat. Så att man bildar sig, får en uppfattning om hur ett stycke mellansvenskt åkerlandskap såg ut för 1000 år sedan, så kan man knalla omkring här uppe och titta. Och 1980 så började vi alltså gräva uppe på höjden vid det här åkersystemet. Gården ligger alltså här nere i den här kanten då, och den här Sikhjälma vägen kommer ungefär där jag står här. Uppe på den här höjden så kunde vi redan innan grävningen se att det fanns svaga förhöjningar. Man kunde ana att det fanns rester efter husgrunder och annat. Och det fanns en fägata, alltså två rader med stenar som ledde ut ifrån den här boplatsen. Ut mot utmarken. Och fägatan, det är där man alltså driver boskapen till och från betet. Och den har ju då till uppgift att se till att boskapen inte kommer ut i åkermarken, utan att de kommer upp direkt till stallbyggnaderna. Och anledningen till att vi grävde det här området på boplatsen, det var alltså att vi hade hjälpt av några små provgropar, några små provschakt, så hade vi kunnat förvissa oss om att här hade vi en stor avfallshög. Vad vi framförallt var intresserade av, det var att få en uppfattning om vad har man ätit, vad man haft för typ av boskap och såna här saker. Hur har de materiella levnadsvillkoren varit? Och naturligtvis bäst att ge sig direkt på avfallshögen. Det visade sig att den låg nere i åkerkanten och det fanns ett lager som var ungefär en meter tjockt, bemängt med tusentals fiskben, förbrända säderskorn, fiskfjäll och annat. Som alltså då är ungefär 1000 år gamla. Och alltihopa synnerligen välbevarat. Och det här är också någonting mycket, mycket ovanligt. Jag känner inte till någon annan boplats från den här tiden i det här landet där man alltså till och med har fiskfjällen kvar. Men sen så fanns det alldeles intill den här stora avfallshögen så fanns det en artificiellt uppbyggd terrass. Och på den så har alltså gårdens boningshus legat. En byggnad som har varit ungefär 7 gånger 10 meter eller någonting sånt. Sannolikt en timrad byggnad. Vi hittade rester av en sån här syllstensrad, en rad fyrsidig stenkonstruktion som antagligen har burit upp de här timmerväggarna. Och sen centralt inne i byggnaden så fanns det rester efter den här där man då har värmt sig och lagat mat. Det var helt klart att i det här huset hade man då inte bara bott, utan man hade alltså lagat mat, man hade sannolikt bryggt öl, man hade suttit och vävt. Vi hittade massor med vävtyngder som alltså har tyngt ner en stående vävstol av förhistorisk typ. Vi hittade mängder med pärlor och vi hittade slämtrissor och mängder med verktyg och sådär. Så att man har alltså vistats i det här huset och sysslat med en mängd olika aktiviteter. Så fanns det också antydningar om att vi på andra ställen på den här kullen då hade rester efter fähus och smedjor och sådana här saker. Och så direkt i anslutning till gården så har då det här åkersystemet legat. En annan årstid och en annan vinkel. Den här bilden är tagen ifrån runstenen som idag står nere vid gravfältet, och den viken till där gården ligger alltså uppe på höjden här. Och här kan man få en uppfattning om det är oerhört mycket sten i den här åkern. Men det tycks inte ha bekymrat någon. En hel del av stenen är då uppkastad i de här stora odlingsrösorna. Vi kunde se när vi grävde på boplatsen och också via såna här pollenprov där man då har borrat i mossar och myrmarker runt omkring, att man har odlat korn på den här platsen. Redan från början på 900-talet så har man odlat korn, och det är också den gröda som man sen fortsätter att odla under medeltiden. Man har odlat ensäder, det betyder att man odlar samma åkeryta år efter år. Och det här kräver ju då att man gödslar väldigt mycket för att åkerns bonitet, för att bördigheten så att säga ska bli bevarad. Åkerarealen har maximalt varit till den här vikingatida gården 1,5 hektar eller något sådär. Så det är väldigt små åkerarealer. Och med tanke på att avkastningen då i ett sånt här ensädessystem i den här tiden då kanske man får tillbaks andra kornet eller något sånt här tredje kornet i bästa fall. Så rör det sig om väldigt små produktionsvolymer. Så att redan det säger att åkerbruket har ju varit en mycket underordnad betydelse för försörjningen. Utan det som har varit basen för ekonomin på den här gården, det är boskapsskötsel och sjöfångst utav olika slag. Man har fiskat i havet, man har jagat sjöfågel och man har plockat fågel. Jag kan säga också att vi har grävt schakt in i de här odlingsrösorna. Och då kan vi alltså, botten på dem så hittar vi ett kolskikt. Och det här kolskiktet är alltså rester efter den första svedjan, när man då röjde av den här marken en gång i tiden och anlade de här åkrarna. Så har ju hela den här ytan varit täckt av kol. Men sen har det ju förstörts. Det har ju förstörts av odlingen ute i åkermarken. Men där då de här odlingsrösorna har anlagts, där har man då dräckt på en massa sten hela tiden. Så att det har alltså skyddat koltäcket. Och det gör att då kan vi alltså gå in, plocka kolprover som vi kan skicka in för analys, och så kan vi alltså få beställningar hur gammalt det här kolet är. Och då kan vi alltså precis se hur den här åkerytan har vuxit som ringar på vattnet. Och det är därför jag alltså kan tala om hur stora arealer som man har odlat vid olika tidpunkter. Och vi kan också då under de här rösterna se vilken typ av växtlighet som det fanns runt omkring och sådana saker. Här är runstenen. Den har från början stått ungefär där gården står idag, nere vid Stora landsvägen. Och antagligen har den stått i ett forntida vadställe. Den här vägen som går från Skärplinge och fram mot till Hållens kyrka, den är säkert väldigt gammal. Längre ner, ett par hundra meter från den här vikingatida gården, så ligger ett annat vikingatida gravfält alldeles intill vägen. Och sen så kommer då den här platsen där den här runstenen också har stått. Och det markerar tydligt att den här vägen är mycket gammal. Det finns för övrigt på en del 1700-talskartor också. Runstenen, det är en av de, anses vara en av de äldsta i Uppland. Om ni ser på den så är det en väldigt enkel sån här runslinga. Det är inte alls de här fantastiska ormarna eller drakarna som man är van att se på uppländska runstenar. Om ni har sett i Täby och Vallentuna-trakten. Eller för övrigt den här stenen som finns borta vid Hållen. Som utav en annan typ. De är mer karaktäristiska för 1000-talet. Men den här stenen, den anses alltså, den är språkhistoriskt daterad. Man har tittat på hur runorna ser ut och hur man har stavat och såna här saker. Man anser alltså att den är från slutet på 900-talet. Och det innebär alltså att det är en av de äldsta bevarade runstenarna i Uppland. Och redan det faktum då att den här slingan är så väldigt enkel skulle också kunna bekräfta det här. Hur som helst. Texten lyder i alla fall: hus, kar och djure, fader och son, rätt att resa stenen efter Jürger, hus, kars, bror och hus, kars, son och djures broder, tror jag. Fasthäng, ristade runa. Någonting i den stilen, det var så länge sedan jag har på med den här, så jag kommer inte ihåg riktigt. Men där har vi i alla fall namnen på tre utav de personer som ju faktiskt en gång måste ha bott på den här Lindgårdgården. Någon gång i slutet på 900-talet. Vi kan se vad de har ätit, vi kan se vad de har odlat på sina åkrar, vi kan se vad de har haft för boskap. Det är framförallt får som har varit dominerande. Vi räknar med att 55% av boskapsbeståndet har bestått av får. Så det är en del nötkreatur och väldigt lite svin. Kanske en, två grisar eller någonting sånt där på gården, så alltså väldigt lite. Det är namnen på dem och de ligger då begravda på gravfältet direkt bakom runstenen. Ett 40-tal gravar, huvudsakligen såna här runda stensättningar, en ring, grov ring av grova stenar här och sen stenpackning i mitten. 40 gravar. Och vi vet alltså att de yngsta gravarna, de som ligger längst bort ifrån gården, de är anlagda någon gång i slutet på 1000-talet. Det här bör röra sig då om 40 gravar, säger att en familjestorlek på ungefär en 4-5 vuxna eller någonting sånt där som har levt samtidigt. Endast undantagsvis så hittar man barn i gravar av den här typen. Finns det barn med i gravarna så ligger de nästan alltid tillsammans med vuxen. Så att utav någon anledning så har man inte gravsatt de barnen på samma sätt som de vuxna. Åldersgränsen verkar gå vid 14-15 år eller någonting sånt där. Så att man har naturligtvis haft en oerhört hög barnadödlighet, men barnen de har gravsatts på något annat sätt. Vi hittar dem väldigt sällan. Vi kan se att